A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 24:e avsnittet av Släpp sargen. Fan, det är lite slutspelstider och sånt som satt igång på sina håll nu, Figge.
Mm. Ja, alltså nu är det ju faktiskt igång. Vårt slutspel har ju startat med, de har ju betat av åttondelarna här, så att jag, alltså sakta men säkert tar jag mig in i bubblan just nu, så att jag är inne i skiten snart.
Ja, men mysigt ändå. Och här hemma så har ju Hockeyallsvenskans negativa kval och play-in också satt igång när den här podden släpps, så vi börjar liksom komma in på den här, vad ska man säga, tiden på året som man ändå suktat efter ett tag. Det har ju varit snårigt med spelschemat för SHL och sådär på grund av coronautbrott, och det har på senare tid skjutits upp och flyttats en del och sådär, men jag kan inte tänka mig något tråkigare att prata om än det, så det tycker jag bara vi skiter i. Men konstaterandet att liksom det på sina håll har blivit lite, ja men så här, klassisk slutspelsvår, det tycker jag är jävligt mysigt.
Ja, det är så sjukt när man tänker att det är ju faktiskt, det är fan 2 år sedan sist. 2 år sedan slutspelshockey. Mm. Ja. Alltså det är ju helt sjukt.
Såg du Mello i helgen eller? Det känns som att du skulle kunna ha en liten förkärlek för det.
Nej, men alltså, Mello, det är lite så här junioraktigt för mig. Det är, de orutinerade kollar på Mello. Jag är ju en Eurovision-fantast i så fall.
Alltså, det är så det?
Jajamän, alltså, jag kollade på Eurovision långt innan Eurovision blev coolt. Om det nu är coolt.
Där kan vi börja. Har det konstaterats att det är coolt?
Ja, men Eurovision har jag alltid suttit med bänkad. Mello tycker jag har blivit alldeles för mycket barn, alldeles för mycket lall. Jag tycker att Eurovision tycker jag är kul. Mello, nej, inte min kopp te just nu.
Krusar det din horisont vem det är Sverige, så att säga, skickar?
Nej, alltså jag i och med att jag inte är en del av Mellon, då får jag heller inte gnälla på vem man skickar. Så att jag tar det jag får liksom in till Eurovision.
Okej. Men med de viktiga lärdomarna i bagaget tycker jag bara vi kickar igång veckans avsnitt. En del gäster vi haft med den senaste tiden har jag noterat pratar om att känslorna inom hockeyn har börjat strypas. Att det är lite för grått, profilöst och att man kanske inte tillåts leva ut på samma sätt som tidigare. Vi har varit inne och touchat lite på det här ämnet, speciellt kring avstängningar och sådär. Men vad tycker du egentligen? Är det för känslofattigt när man kollar på hockey numera?
Lite tycker jag väl ändå. Men det är ju samma sak som vi också har varit inne på 1000 gånger, att hockeyn avspeglar i samhället i stort. Alltså det förbjuds mer överlag, om jag säger så. Om vi nu tar det här känslomässiga inom alltså idrott i stort, så det är många delar av det kanske som på något sätt smittrar av sig i samhället, som man kanske vill få bort. Men det som har hänt är att man har ju alltså strypt det alldeles för mycket och alldeles för hårt. Så det har ju försvunnit lite med det. Det har ju varit tydligt i avstängningar på verbala inom citationstecken attacker och dylikt, som jag inte ser som någonting egentligen, men som man kanske måste stävja för att det är där vi står i samhället liksom.
Jag menar inte bara heller, vill jag poängtera, det här att man ska kunna skrika grejer hit och dit eller att man inte ska kunna göra det, men liksom känslor, det brukar ändå kunna bli rätt tydligt när sådana är involverade. Tycker du det är ett problem då, det här att det kanske inte finns lika mycket av sånt längre?
Ja, det tycker jag väl. Alltså sporten är ju inte sig lik längre, skulle jag säga. Och det är klart att jag ska inte sitta och skylla saker till på samhället att, att hockeyn är lite liksom mindre känslofylld. Det har ju faktiskt att göra med hur spelet ser ut också. Mm. Man spelar ju fler matcher. Lag spelar på ett helt annat sätt som gör att det kanske inte finns energi till att spela ut sina känslor så, som man kanske har kunnat gjort tidigare. Så det är lite olika faktorer som, ja, som spelar roll till varför det ser ut som det gör. Men absolut så saknar man ju lite det här till liksom slutspelskänslor även under grundsäsongen, i vilket fall 50% av matcherna.
Ja, men om du sitter och kollar på en SHL-match där nere från Schweiz, om det är någon tränare som är helt loss på bänken eller en spelare som liksom bränner av en klubba mot båskanten, går du igång lite extra på den matchen då?
Nej, kanske inte just på saker som händer utanför liksom, men skulle tränare ryka ihop mellan båsen och gapa, det vill, alltså, det skulle kunna sätta fart på mig, men framförallt det som händer på isen, att man kanske liksom har kunnat studera ut att det är två spelare som är form av head to head som åker och jagar varandra, alltså, ja, i varenda byte, då lever jag mig in lite mer som tittare, i vilket fall att man ser att det är någonting utöver det vanliga liksom. Det gör ju.
Det har ju varit en del snackisar ändå som man väl kan i alla fall placera under det här ämnet under säsongen. Nu senast var det Oskarshamns Lance Boma som ska ha skrikit fuck you till en linjeman. Domarna har ju liksom direktiv att följa, så det här är naturligtvis inget mot dem. Men vad tycker du gränsen ska gå i en perfekt värld för vad som tillåts?
Det där är sjukt svårt att sätta en... Ja. Alltså självklara saker som rasistiska påhopp eller dylikt. Där har man ju en ganska fet gräns om man säger så.
Ja.
Men jag vill ändå kunna behålla saker som... Alltså jag tycker inte att en svordom behöver vara hela världen. Jag har ju varit inne på det tidigare. Jag har inget problem... Eller jag ska säga att jag snarare gillar om en domare och en spelare kan ryka ihop på varandra med ganska hårda ord och ganska liksom med en bestämdhet sådär. Jag har inget problem med det. Jag tycker snarare att det är skönare än det här med att man ska akta sig hela tiden för vad man säger eller vad man gör för någonting.
Mm.
Så att sätta liksom någon form av limit eller något sånt där, det blir ganska svårt.
Det finns väl redan, sen är väl diskussionen i så fall om den ska flyttas liksom.
Nej men exakt. Men jag tror också att det, ja, men som sagt som jag sa innan, att det är mycket i spelet. Det är ju liksom, ta de här snackpåsarna som har kunnat spela innan, såna här typiska retstickor eller svin eller vad man ska kalla dem, de försvinner ju mer och mer.
Ja.
Och det är ju också för att det liksom inte riktigt finns plats för det. Det finns inte plats eller tid att hålla på att spendera tid och framförallt energi på sånt nu när hockeyn går så jävla fort och det är så mycket annat att tänka på. Så ja, nej, det är väl lite ett par anledningar till varför det ser ut som det gör, tror jag.
Du har ju flytande kontakt med en del SHL-spelare. Snackar man någonting kring det här? Är det en diskussion bland spelarna? Upplever du det?
Ja, men lite pratar man väl om. Det är väl framförallt om du kollar med lite äldre spelare som kanske har varit med på tiden då det såg lite mer annorlunda ut. Men jag tror inte att man reflekterar så mycket över det. Det är samma sak där, att man försöker lägga, även utanför, att man försöker lägga energi på saker som gäller just här och nu. Liksom. Sen kan man ju såklart fundera på hur det såg ut tidigare. Liksom. Och det var ju roligare och det var ju hetare. Liksom. Men så här, jättemycket kan jag inte säga. Speciellt inte när man är mitt i slutspelserier till exempel. Då har man ganska mycket fokus på själva sporten och försöka vinna.
Alltså, om jag får slänga in min åsikt här, då tycker jag väl att så här, ett fuck you till domaren kan man verkligen leva utan. Men att det viktiga är att den liksom genuina glöden att vilja vinna.
Mm.
Att det är den man måste värna om. Förstår du vad jag menar?
Mm, absolut. Jag håller med dig.
Så om man blir liksom vansinnig över ett mål i röven, att man då liksom bränner av en klubba mot en stolpe, eller vad det nu än är. Alltså, det är inte riktat mot någon, men det handlar om att man så jävla gärna vill vinna och man glöder för den skiten. Det tycker jag man ska kunna liksom, vad ska man säga, se mellan fingrarna om. Och sen förstår jag naturligtvis, domarna har ju sina direktiv. Och återigen, det här är inget mot dem. Men liksom, de här onödiga jävla grejerna, ett fuck you från båset eller vad det nu är, alltså, det känns bara så jävla onödigt. Men det man verkligen vill ha in är ju att, alltså, matcherna ska liksom koka. Det är ju det som är gött.
Nej, jag håller med dig. Det var väl någon spelare SDHL här som blev anmäld var någon hade skrikit könsord, men endast liksom i sin egenhet på bänken, ja, till sig själv, till ett fel.
Exakt.
Alltså, där har man ju gått fel väg när man stryper ut sådana där saker, tycker jag.
Precis.
Jättekonstigt, och jag hade haft svårt att acceptera det faktiskt.
Men där vill också, där tror jag problemet ligger i regelverket. Mm. Att det är kanske det man får se över då. För jag menar, det finns väl säkert någon nolltolerans eller vad man nu vill kalla det. Och den känns väl lite sisådär. För spontana känslyttringar och sånt.
Mm.
Alltså fan, kom igen.
Ja, nej, men där tycker jag att man har skjutit sig själv lite i foten faktiskt. När man har valt att lägga så mycket energi på det. Det finns väl andra saker man skulle kunna se över inom hockeyn än just det liksom, det känsloyttringar mot sig själv. Det är lite dumt.
Ja, men vi får se. Slutspelet närmar ju sig i alla fall. Det är ett par omgångar kvar i SHL, men man får kolla på andra håll. Kanske neråt Schweiz och se om det blir något glöd i era matcher.
Ja, det tror jag.
Om en liten stund kommer en mycket välmeriterad och profilerad lagkapten att ansluta till vårt samtal här. Men innan dess tänkte jag att vi skulle dyka ner lite i det här ämnet, Figge. Vad anser du kännetecknar en bra lagkapten?
Intressant. Man kan ju vara bra på ganska många olika sätt och dålig, men, men för mig har det alltid varit alltså någon som är genuin först och främst. Alltså någon med påklistrad fasad hade jag haft väldigt svårt för. Det här när det blir lite genomskinligt, att man försöker vara någonting man inte är. Någon som är lyhörd, någon som liksom kan känna av människor, kanske inte bara hockeyspelare. Ja, nej, men framförallt någon som är äkta liksom. Någon som alltid visar upp sig varje dag och, någon som man kanske vet vad man får av varandra dag också.
Ja.
Men just äktheten skulle jag säga, det är nog min viktigaste, vad jag skulle gå igång på.
Nu är det ju människor vi snackar om, så alla är ju naturligtvis inte likadana. Men om man ser utifrån hur en kapten i hockey generellt är, skulle du säga att det finns stora skillnader då?
Ja, det skulle jag faktiskt. Alltså mina två senaste SHL var ju ganska, de hade en likhet då, Martin Törnberg och Joel Lundqvist, i att de alltid ville vinna, alltid ville tävla, var ofta bäst när det gällde. Sådana där saker. Sen kanske lite utanför så skiljer de sig lite åt. Där Joel kanske var en lite mer strikta, den lite mer ordningreda, lite den typen av ledare. Medans Martin då kanske var lite mer feel good, fick folk att ha roligt och att folk liksom fick känna att de var en del hela tiden. Inte så att de här två inte har de här egenskaperna liksom, men nej, det var fattar. Det som utmärkte dem var ju lite olika.
Hur märks annars liksom kaptenskapet av inom gruppen, mer än att man kanske får snacka lite mer med domarna, surra lite extra med tränarna, eller att man i första hand kanske är den som ställer sig upp och ryter till i omklädningsrummet?
Ja, men alltså, någonstans vet man ju på något sätt att kaptenen har sista ordet, ja, på något sätt. Det ska ju vara en sten för andra spelare att kunna luta sig mot lite också. Så tycker jag att man kan känna, det behöver inte alltid vara stjärnglans eller något sånt där, men man känner att det är liksom, ja, den viktigaste kuggen på något sätt.
Hur viktigt är det att en kapten är en framträdande spelare, tycker du?
Jag tycker att han ska, det ska inte vara någon som är in och ut i laget. Nej, men det ska ju vara någon som är ombytt, någon som, jag tycker någonstans att det är ganska viktigt att det är någon som har en del istid ändå och som är med när det tajtar till i matcherna, när man kanske går ner på folk och sådär, just för att det är viktigt att ha med sig någon liksom absolut hela vägen. Sen tycker jag inte att det behöver vara skrivet i sten. Det kan hända att en kapten kanske, ja, han bidrar på något sätt med något annat, men min personliga åsikt är att det är någon som bör vara med hela vägen in i alla matcher, om jag säger så.
En stor fördel med att göra den här podden är att man ringer runt och snackar med en del hockeymänniskor, och det är jäkligt kul. Och under säsongen här så har jag hört om en kapten i Sverige, vi behöver inte nämna namn, men som snarare bidrar till ett sämre arbetsklimat än en positiv sådan i sin klubb. Så det verkar onekligen, alltså, som att det är viktigt vem man ger ett C, i och med att inflytandet blir så pass stort på hela liksom verksamheten runt laget.
Mm. Ja, fan, absolut. Alltså jag har ju haft lite problem med lag som man har varit i där det är endast ledarna som utser en kapten.
Ja.
Jag tycker det är en jäkla skillnad från när laget får ha en del i det liksom, där man kanske röstar eller där man, ja det kan vara vad fan som helst, alltså där man på något sätt gör en undersökning om vem spelarna har tillit till och sådär liksom. Jag tror att det är ju en större trovärdighet inom gruppen. De här gångerna när ledarna har valt sin spelare, de har ju inte sett oftast den här hela bilden av den här spelaren och framförallt den människan. Så jag har lite svårt för just de gångerna. Och nu vet jag inte om just den här kaptenen har varit om omröstning eller om det är ledarna som har valt det liksom. Men jag tycker att när spelarna får rösta, då blir det oftast någon som, ja, som tillför och inte tar energi, om jag säger så.
Det är, alltså, om det är spelartruppen som, ja, inom citationstecken väljer kapten, så blir det väl då per automatik också någon som, i alla fall den snittmässiga spelaren, har en jävla respekt för. Och det kan ju också vara en fördel.
Ja, men exakt.
För så behöver det ju inte nödvändigtvis bli om det är tränarnas gullegris, om man ska överdriva lite.
Nej, exakt. Därför tycker jag att det är viktigt hela tiden inför varje säsong att spelarna får göra sin röst hörd också. Så att det är, ja, men någon som spelarna verkligen känner tillit till.
Men det varierar exempelvis i svenska toppklubbar, eller hur man gör med det där. Spelarna är inte alltid involverade helt enkelt.
Nej, jag har varit med om lite olika. Alltså vissa lag där det bara egentligen är, ja, det är ledarna som utser liksom att det är de här vi vill jobba med. Och då tycker jag ju på något sätt att man kanske glömmer att en kapten trots allt är, alltså det är en bro eller en brygga mellan spelarna och ledarna. Och då blir det bara, det blir enkelriktat på den bron då. Om det är endast ledarna som har valt, på samma sätt som det är endast spelarna, så blir det också lite konstigt. Så att det, jag tycker att alla som ska liksom spela i den klubben eller den föreningen eller det laget borde ju ha någonting att säga till om, tycker jag.
Om man har ett A då, alltså assisterande kapten, är det så enkelt som att man ska vara någon form av 50% variant av kaptenen då? Eller hur ser det ut inom gruppen?
Någon sån här risig thailands kopia bara som bara flyter runt där. Ja, men jag tror att man ofta liksom har lite olika egenskaper, känns det som. Om du kollar på ett lags kapten, så är det ofta, om man hårdrar det och generaliserar, så är det ofta den strikte, den roliga, den liksom, man har väldigt olika roller. Så det, jag skulle säga assisterande kaptener, det är oftast någon som är utpekad för något specifikt. Aha. Om du förstår lite vad jag menar, medan kaptenen kanske ska ha fler än en sträng på sin lyra. Men fortfarande, det är ju, alltså man hör ju på ordet, man är assisterande kapten, du är ju där för kaptenen också. Och ofta är det ju så att man är som ett kaptenslag liksom. Just det. Det är liksom inte alltid en kapten och assisterande, utan det är kaptenerna.
Ja.
Så att ofta är man ju en klunga.
Du har ju själv varit kapten den här säsongen, vilket väl var lite nytt för dig. Hur var det?
Jag var väl kanske inte helt bekväm med det, det får jag erkänna. Och det var ju även så att när jag fick äran att vara assisterande kapten inför säsongen, så var ju det också lite nytt. Och jag var ju lite osäker på mig själv, men jag ringde runt bland annat till vår eminenta gäst idag och frågade lite vad som förväntas av en och vad man kan tänka på och sådär. Men i det stora taget så blir man utsedd för den man är redan, så att man ska inte ändra så mycket. Men just att bära set sådär, det tyckte jag var ytterligare en nivå. Det var, även fast man vet att liksom, du kan inte ändra, du måste, som jag sa innan, så för mig det jag ser som det viktigaste egenskapen hos en kapten är ju äktheten och det genuina. Ja. Och då måste jag ju ge mig själv det också. Att det är ju, jag är ju den jag är. Men någonstans så tänkte man kanske lite hela tiden på det också. Att ja, nu har det steppats upp lite. Nu ska du vara kapten. Nu ska du leda det här gänget. Och det, man försökte skjuta bort tankarna och verkligen vara sig själv hela tiden. Men det kom och naggade lite. Och jag kände väl att jag kanske inte var helt bekväm med det, eller helt redo, eller bara väldigt orutinerad. Så att det var nytt och jäkligt kul, ska jag säga också, ska jag sägas, men lite läskigt, det var det.
Men du upplevde ändå att det var, vad ska man säga, en nivå till på något sätt. Det var något som adderades.
Ja, men det tyckte jag. Jag tyckte att man dels är det sådana här små saker som gör att du blir påmind, just att du har lättare för att prata med domaren, du måste vara med när det tas beslut på isen, du är den absolut första som tränare vänder sig till när det ska kommuniceras någonting inom spelarna och,
ja.
Så ja, men det höjdes ju lite, absolut, det gjorde det.
Blir du vald av spelarna eller av tränarna?
av tränarna.
Nej, jag vet att vi gjorde en sån här liten enkät. Vi hade ju sån här samtal, så jag hoppades. Jag var faktiskt väldigt tydlig med det när jag fick förfrågan att jag jättegärna skulle ställa upp och vara assisterande kapten så länge det var så att spelarna ville ha mig. Mm. Och det fick jag sagt att det var i vilket fall. Så att jag hoppas att det var att det var spelarna.
Ja, det är bra. Dags för veckans Figge avslöjar, och i skenet av att du ju kliver in i slutspel här nu, Robin, vilken är den viktigaste detaljen i slutspelsbubblan för dig?
Den här mytomspunna bubblan, ja, som egentligen faktiskt bara är en ursäkt för oss att liksom
bli sämre människor.
Ja, nej men exakt, lite sådär ja, hemska, slippa göra hushållssysslor och sånt där. Ja, vad är den viktigaste? Alltså, kan slutspelsskägge vara en av dem?
Om du upplever det som väldigt viktigt, det är ju upp till dig här nu.
Ja, det är jag, det är min person. Men jag har ju fanns, jag lever ju ett ständigt slutspel om man ska gå på skägglängd.
Får skägget någon extra liksom putsning nu inför slutspelet, eller lite snarare tvärtom?
Nej, men jag hade ju funderat på om man någon säsong skulle köra omvänt slutspelsskägg, att man tog lite, man trimmade ner det liksom lite efter varje match.
Ja, det är inte dyrt.
Och så om man skulle gå hela vägen så skulle man spela sista fighten slätrakad nästan.
Ja, vad kul att veta hur du ser ut helt rakad.
Ja, nej, det vill vi nog inte. Men jag vet inte, det viktigaste för mig tror jag är att jag får lugn och ro liksom, att det inte är så mycket. Men sådana här tråkiga skitsaker som händer mellan matcherna, att du måste betala räkningar eller du måste liksom åka till tippen och slänga skit. Sådana där saker som, för att man är så sjukt trött mellan matcherna. Och alltså man är så utpumpad mentalt och fysiskt att man inte, alltså minsta lilla liksom, alltså godkänna en faktura liksom, det är jobbigt. Alltså, så att alla sådana här skitsaker. Nu är det vuxendagens alltså.
Nu är det tur att det bara är hockeyintresserade människor som lyssnar på den här podden, som på något märkligt sätt ändå kan svälja det. Hade du släppt ut det där till gemene man liksom?
Ja, jag vet fan, jag kanske inte säger, jag låter ju hemskt.
Nej, vad fan, vadå? Det där, men det är någon månad om året. Du kan väl få vara lite gnällig då. Jag tycker det är kanon.
Ja, nej men skit. Nej, men då säger jag alla såna här jävla struntsaker som småplotter. Det vill jag ta bort i min bubbla.
Men du, är alla liksom e-fakturor signerade nu då inför slutspelet? eller ser vi liksom, kommer schweiziska kronofogden var det hack i helgen om en månad?
Nej, jag brukar ha sånt där, en ordning och reda. Det lärde faktiskt Thomas Sten mig. Aha. Som jag hade som juniorcoach under Frölunda-tiden. Att han lärde mig att alla såna här, alla saker som du verkligen inte tycker om, som är jobbiga för dig just nu, städa av dem innan du kommer till träningen. Och det har jag faktiskt tagit med mig hela livet. Jag kan till och med tänka på det när jag äter någonting. Om jag får en tallrik och så ser jag då att det är saker jag inte gillar, då äter jag alltid dem först, de äckliga först.
Ja, det är viktiga grejer Thomas Sten lärde dig. Och det menar jag typ också.
Ja, nej, det var fantastiskt tränare by the way. Men det är... Ja, annars... Nej, men jag har fixat alla sådana här tråkiga saker, så jag är redo att gå in i bubblan.
Ja, det låter fan kanon. Nu tycker jag vi välkomnar vår eminenta gäst. En poddduo som ett par gånger fått höra att man lite för ofta halkar in på Frölunda kommer ändå kosta sig på att slå fast att vi nu har att göra med kaptenernas kapten. Hela 4 SM-guld, 3 VM-titlar och den här 39-åringen är nu dessutom inne på sin 12:e säsong med ett C på bröstet i klubben han gjort över 1000 matcher för. Nästan avskydd av många, gränslöst älskad i 031-land och det är få inom SHL som väcker fler och starkare känslor. Varmt välkommen till podden, mannen som tydligen är sämst i familjen men ändå sägs bestämma allt inom svensk hockey, Joel Lundqvist.
Man tackar, vilken presentation.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Man är ju förväntansfull här för att spela lite hockey igen.
Ja, det förstår jag. Det här spelas alltså in dagen före du återgår till spel, får man väl säga.
Alltså var det bara jag som trodde att han skulle säga att han var förväntansfull till podden?
Jag hade en liten förhoppning också, men så blev det inte.
Ja, men det är ju självklart. Jag har ju varit nervös hela helgen här, så att nu är vi igång. Det känns bra.
Om vi ska börja med lite allvar då. Frölunda går mot andra raka säsongen utanför topp 6. Vad händer i Göteborg?
Ja, det är klart att vi här och nu är väldigt besvikna på det vi har presterat, framförallt under 2021. Vi har ingen slutsummering än, utan det är några matcher kvar. Och det finns saker som kan bli betydligt bättre, helt klart. Men vi summerar efter säsongen och vi kan ju fortfarande göra något riktigt bra här framåt. Så att, det är det vi siktar på.
Vi har lite kaptenstema kan man säga i veckans podd här. Och det vet ju de flesta att du är. Vilka skulle du säga är de liksom viktigaste rollerna som ingår i ditt kaptenskap?
Ja, men det viktiga är väl att man är sig själv. Du får en roll som tränare och omgivning kanske tycker du ska ha, men att man står för den man är. Man är rak, ärlig, tydlig, men sig själv som person. Det tror jag är viktigt om du ska bli trovärdig och ha gruppen med dig. Så att det är väl mina nycklar, tycker jag.
Vilka roller, om man säger så, ingår i att vara kapten? Vad ska förväntas av dig rent konkret?
Men det är väl just dialogen, spelare, tränare, kunna zooma ut, lyssna av gruppen lite hur den mår. Det är ju båda vägar, dels från spelarnas håll kunna kommunicera på ett bra sätt till tränare, men även från tränarens roll kunna lyssna av en kapten och få lite indikationer på hur gruppen mår och så vidare. Så att man är väl lite av ett bollplank i båda ändar, tycker jag. Det är väl, tycker jag, den stora rollen som kapten.
Hur är Joel att spela med, Figge?
Tänker vi spelarmässigt nu eller kaptensmässigt?
Såga på nu, du får välja fritt.
Nej, men hockeyspelaren vet vi, den där kan jag och teka. Om vi tar kaptens roll. Nej, Joel är en fantastisk kapten. Det är den bästa jag haft och kommer att ha, tror jag också. Det är jag ganska övertygad om. Jag har sagt det tidigare att liksom Joels spel på isen och sådär, det vet man väl liksom kanske om och är väldigt tydligt för många. För mig handlade det mer kanske om Joels personlighet, och då var det mycket annat som spelade in. Det var liksom, Joel är väldigt lyhörd och han är väldigt liksom, han ser när det kanske, när det inte stämmer någonstans, och inte feg för att ta tag i det och lyssna till spelare. Jag lyssnar säkerligen till tränare också, men det vet jag ingenting om. Men det är just det, och sen kunde jag imponera så mycket annat, och det är sådana här saker. Sättet man för sig utanför, liksom. Man klär sig stiligt, man är ren och snygg, man uppför sig på ett snyggt sätt. Och det, alltså jag tror att det kanske är Frölunda som har hjälpt Joel med det. Och visa att det är, eller så kanske det är åt andra hållet, jag vet inte. Men sådana här saker som att vara en familjefar med tre ungar och ändå lyckas komma till hallen. Och det är ordning och reda och man liksom ser stil ut och man uppträder jäkligt professionellt utanför. Det var någonting som sitter fortfarande hos mig, som jag inte riktigt förstår hur man kan palla med liksom.
Behövde han ofta ryta till mot dig eller när ni lirar ihop?
Det hände nog att vi kunde gå lite små clinch, men inte mer än någon annan, tror jag. Jolle kanske kommer ihåg.
Nej, men det var Figge var ju härlig på det sättet. Det var ju mycket känslor utanpå också, och så visste man ju när luvtröjan var på liksom, luvan var djupt överdragen, då tog man några steg tillbaka, då lät man han smyga omkring i sin bubbla där, för att då var han som en liten argt bi som surrar omkring där i lokalerna.
Det är så sjukt, det är du och Rogge som har fattat, det är ni som liksom har sett det där med huvan och fastnat för det. Men det, jag kan köpa det lite, de dagarna när
har du kvar den fortfarande?
Ja, jag kör huva hela tiden. Ja, och jag gör det lite barnsligt demonstrativt också, speciellt mot tränare, så att de ska veta att det inte är på bra humör också.
Ja, du får ju lite av ett tunnelseende där, det är svårt att få kontakt med någon annan än precis rakt fram, så att det är en bra strategi där. om du inte vill bli störd.
Ja, det kan vara läge att låta vara.
Ja, lite så.
Figge, du utstrålar ändå lite så här klassisk joggingbyxor och myströja kille.
Vad fan säger du för något?
Ja, men och det känns ju spontant som något du, Joel, stilmässigt kan tycka är lite tramsigt för en vuxen man.
Nej, men det, jag tror det handlar mycket, Figge uttrycker sig själv och kan gå en trasig t-shirt och trivas i det. Men jag tog ju på mig en luvtröja bara för Figge skulle då, för fall om vi skulle ha lite tema. Men,
ja, men vänta, så sitter killen och säger sådär, han som hade en personal dresser för några år sedan som liksom klädde upp honom. Ja, men berätta nu, stå vem du är.
Nej, men lugn. Ja,
du hade ju någon sån här hemsida. Där som man bara klickar in, så här gammal är jag, det här, vad ska jag ha på mig? Och så fick du hemskickat.
Ja, jo, men det har ju med det bekväma att man hoppar lite emellan. Det bor ju på, ute på en ö, så att vi har inte så mycket klädaffärer där. Det är ju så. Så att det är lite 2021 över hela.
Ja, det var bra att du kunde reda ut det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men ni har ju spelat mot varann också. Hur var det att möta varann på isen? Figge, om du får börja där.
Jag kommer inte ihåg, men det var inte så många matcher mot varandra. Men det var nog inget speciellt. Jag kommer ihåg att jag körde över på någon tekning någon gång. Nej. Bara la mig på honom. Han blev som ett litet barn.
Var det så verkligen?
Ja, det tror jag.
Det kan ha varit en dröm du hade bara.
Nej, men jag kan faktiskt inte komma ihåg att det var något så här jättespeciellt. För mig var det ju mest speciellt att möta Frölunda liksom. Joel säger, han var ju bara en liten petitess.
Ja, du är så bra på att zooma ut sådär, så du får inga störningsmoment där.
Nej, exakt.
Men, nej, men det är alltid speciellt att möta någon som har betytt mycket för ett lag och varit här i flera år och sen spelat ett annat lag. Så att det, självklart var det ju speciellt att se han i en annan tröja, helt klart. Så att det blir alltid någon snurrfint och lite sånt där som han bjuder på.
Lite fancy grejer.
Ja, han är ju sån.
For the kids.
Ja. Joel, du är ju mer liksom kanske oljetanker-tänket på isen och Figge är ju lite mer det här stissiga, det snurras och det liksom hoppas runt och sådär. Det känns som det kan vara ganska irriterande att möta.
Ja, särskilt om man inte får tag i de här snurrarna och hopp och dropp och allt vad jag hålls på med. Då är det jobbigt att möta sådana spelare som är aviga och gör det oväntade. Och som du säger, jag har ju inte det riktigt i mitt rörelsemönster, utan jag är kanske lite rakare och kantigare. Även fast jag jobbar på det, så jag är inte riktigt där än.
Man längtar till du börjar med sorromål och sådana grejer.
Ja, nej, men det är som sagt, jag försöker med nya grejer, men det tar tid för en 39-åring. Vet du.
Men det känns ju som att tävlandet är jävligt viktigt för dig, Joel. Och du levererar fortfarande väl i fystester och sådär. Hur allvarligt ska man exempelvis ta på en innebandymatch i juni, tycker du?
Ja, men jag tror alla som håller på den här på elitnivå, det är det som driver att vinna och tävla och hela den biten. Så att det är klart att man rycks ju med, även fast det är innebandy på försäsong eller om det är tvåmålsspel på träning, så det är ju det som driver en lite. Och det är klart, det kanske har varit än mer centralt för mig i mitt sätt att spela och träna och allting, om man säger så. Det har varit väldigt viktigt, och tappar jag lite av det, då då är det läge att lägga av.
Men du Jolle, får jag fråga, som om vi tar sådana här innebandy som exempel, eller smålagsspel och sådär, du vill ju vinna och så här, men hur mycket är det, kan du känna av att du har fått den stämpeln också och att det gör att du vill vinna ännu mer, att du vill utstråla att du vill vinna ännu mer? Hänger du med på vad jag menar? Att det, jag ska inte säga att det blir påklistrat, men att det sätter lite touch ytterligare, alltså lite till på din tävlings instinkt liksom.
Nej, det är mer att det gnager i en lite, tror jag, och torska. Sen det är klart, som jag sa, att vet man att det är en viktig del i mitt sätt att vara och spela, skulle jag liksom slappa lite där, då känner jag ju direkt att det kommer mot en. Ju äldre du blir, aha, nej, nu är det inte så viktigt längre, och man börjar tappa det liksom. Så att det är klart, som du säger, att det, man pushar sig själv där för att verkligen vara i det, och att det betyder mycket för honom. För som jag sa, börjar jag tappa det i mitt spel, så då tappar jag rätt mycket av det andra också. Så att det är ju något som är viktigt för mig.
Hur långt drar man det då? Alltså, sällskapsspel, en vinterkväll med familjen, funkar det att gå lite på halvfart då liksom?
Jo, där har man väl lärt sig lite när man ska
backa av,
anpassa sig lite. Jag har ju några i familjen som också har svårt att hantera förluster, så att det är klart man får välja sina duster och tillfällen, om man säger så. Så att ibland har man ju en irriterad fru som tycker att man inte kan hantera det mot barnen kanske på ett bra sätt, utan att det blir lite störningar. Men helt klart så har man väl blivit bättre på, förhoppningsvis, att anpassa sig lite.
Jag måste fråga en sak här. Det, liksom, det har ju pratat så mycket om hur du kan glöda så mycket fortfarande, Joel, och du vill utvecklas, och du, jag vet inte vad du har ljugit ihop för story, så att du har slip on skridskorna och tape on klubban och allt vad fan det är. Men att det, just att det har lagts till saker, kan du, vad har du tagit bort någonting, och i så fall vad, för att du ska bli bättre? Det är mycket vad som har lagts till. Vad har du tagit bort för att det fortfarande ska funka på äldre då liksom?
Nej, men det är väl att noggrannare med förberedelser, alltså sömnen, kosten. Man kanske inte gör supermycket, man är med familjen utanför, men annars handlar det mycket om att hämta ny kraft, energi, så att återhämtning blir superviktig när man blir äldre liksom. Och sen, ja, du var inne på materialet, nu har jag, bara för att, du vet, hitta nya grejer, jag kapar klubban 2 centimeter nu under de här veckorna.
Så vad är det här för något alltså?
Nej, men det, du vet, det ska hända något nytt här, så att,
vilket jävla scoop du levererar här.
Ja, visst. Så att missa någon pucka nu, så har jag kapat klubban här.
Ja.
Nej, men jag kände väl för några år sedan också att spelet går fortare och alla blir bättre. Och självklart, jag måste ju liksom utveckla mig själv. Det är väl det som är nyckeln lite också. Om du är kvar på samma ställe under så många år, det är ju lätt att du bara gör samma saker hela tiden och är bekväm med det. Men det är klart att jag försöker verkligen att pusha mig själv och utveckla mig i olika delar liksom, om det går. Så att det känner jag är nyckel för att liksom hänga med där ute.
Men träningsmässigt då, jag antar ju, och jag har ju en aning att jag har tagit bort mycket tunga lyft till exempel utanför, tunga knäböj, sådana där saker. Finns det något mer sånt som du har skalat av liksom?
Ja, men det är det. Alltså rent fysiskt så känns det som man kanske försöker träna lite smartare. Rörligheten betydligt mer, och maxlyften, som du säger, kanske inte jobba så mycket ettor och tvåor i knäböj, utan kanske treor, fyror repetitioner då. Någon övning kanske man har strukit, men hittar andra övningar då för att liksom kompensera det på ett bra sätt. Så att helt klart så man känner ju av sin kropp bättre idag än vad man kanske gjorde för 10 år sedan. Så är det. Och måste kanske lägga om det vissa delar.
Men med tanke på att det fortfarande ser ut som en flyttkartong på isen, känner du att den här rörlighetsträningen ger någonting?
Alltså, backar jag 10 år, då var det ju liksom en cementkartong liksom. Nu är det mer en pappkartong.
Det tar sig, det tar sig.
Med mina mått mätt så är jag en gymnast i jämförelse.
Ja, men faktiskt.
Så att även fast det inte ser ut så känner jag ju en helt annan rörlighet i kroppen. Det är svårt att tro det, men det är stor skillnad faktiskt.
Vi har ju pratat en hel del om med förberedelser, även lite vidskeplighet och sånt där inför match i podden. Det sägs ju i alla fall att du är exceptionell här, Joel. Kan du berätta lite hur det ser ut i detalj för dig liksom timmen innan match?
Det har väl förändrats lite under resans gång, kan jag säga. När jag var yngre var man mer påkopplad och intensiv i sina förberedelser. Ju äldre man har blivit, ju lugnare kanske man har blivit och behövt lugna och försöka hitta ett mer lugn innan matcherna. Så att där försöker jag bara ta det lugnt, sitta och ta en kaffe och verkligen bara komma ner lite varv och liksom hitta ett bra mindset där. Och sen blir det mer, har man ju sina tid klockslag där man börjar värma upp och göra samma saker självklart som alla gör i stort sett för att få sina matchrutiner igång då. Men den stora grejen är just att liksom komma ner i varv på ett bättre sätt idag än man gjorde kanske förr, där man var mer påkopplad för långt innan egentligen. Så att det har varit en viktig detalj att lära sig. Men annars är det är ju mycket rutiner. Jag tror alla spelare har det. Allt från vad man tar på sig, att man går på toaletten innan en viss klockslag. Och man gör allt liksom i samma ordning. Och det har ju mycket för att du ska vara påkopplad och känna en trygghet i dina matchrutiner där.
För några veckor sedan hade vi med den gamla målvakten Tommy Söderström här som gäst. Han käkade ju alltid en GB sandwich och läste Aftonbladet inför match. Du har inget sånt måste som sticker ut?
Nej, det sticker inte ut så. Är det hemmamatch och vardagsmatch så brukar jag liksom ta en kaffe och så är det Seinfeld på tvn där. Då brukar jag sitta och kolla den kvart 20 minuter och få garva lite och bara slappna av. Det är en skön stund.
Ja. Där kommer man nästan ihåg lite. Det var en gubbe som satt och fnittrade åt Seinfeld där. Det var 20an liksom. Ja. Då fick vi andra vänta på tv-tid.
Alla samlades där först innan alla skulle ut och kicka boll. Sen blev det lugnt och skönt när alla skulle ut och kicka. Då kunde jag sitta där i lugn och ro och kolla Seinfeld och bara mysa lite. Så att det var en skön stund, verkligen.
Men nu då, när det riktigt allvarligt kommer, om man säger så, med slutspel och sådär, vad händer inom dig då? För då tas väl ändå allt upp ett steg?
Ja, men det är klart, det krävs mycket både fysiskt och psykiskt, självklart. Tuffa matcher, det är intensivt både på och utanför, så att nyckeln blir ju i slutspel att kunna verkligen koppla ur sig den där bubblan och hämta ny kraft, ny energi och tänka på annat. För att även där när man var yngre gick man ju på helspänn där i mellan matcher och sådär. Och det tar väldigt mycket kraft och energi. Så att just att hitta den här balansen att när det är match är det match. Men däremellan måste du liksom koppla av, hitta ny energi, tänka på annat och verkligen ladda om. Så att det är också en lärogrej. Det kan vara svårt för yngre spel att hitta rätt balans inledning på karriären. Det kommer jag själv ihåg. Så att det är något man lär sig lite hur man hanterar de här tuffa slutspelsserierna.
Joel, du är ju en av SHLs mest, ja men det tror jag man kan slänga sig med faktiskt, avskydda spelare bland motståndarsupportrar. Samtidigt då, alltså superrespekterad och gränslöst älskad av väldigt många. Alltså hur är den här, vad ska man säga, känslomixen att ha riktad mot sig?
Det är hockey, det ska vara känslor. Vore konstigt annars. Så det är klart man har en spelstil som ligger på gränsen och skapar irritation både högt och lågt, så att det är klart man har känt av det under årens lopp här med olika ramsor och liknande. Så att, men jag tycker det ska beröra, det ska vara känslor och det är kul när det blir lite sån stämning kring matcherna. Så det är klart det är något man saknar verkligen nu under den här säsongen.
Vart känner du dig mest hatad någonstans?
Nej, det är väl ganska jämnt höll jag på att säga, men ofta är det kommer ju ofta från slutspelsserier. Det kan vara där det är mycket tuffa matcher. Det blir intensivt både bland fans och spelare. Så det är ju, ramser brukar det finnas både i Stockholm och i Luleå och Linköping och lite varstans. Så att det finns lite varstans, om jag säger så.
Många vi har snackat med på slutet har pratat lite om att känslorna har börjat strypas i hockeyn. Att man kanske inte kan leva ut på samma sätt som tidigare och att det då i sig gör sporten lite tråkigare. Vi har själva berört det lite, men hur ser du på det här?
Nej, men det är klart, det har blivit ett lite tajtare klimat, alltså på isen, och hårdare bedömningar av olika slag som domarna vill hålla, och det är klart att man ska inte göra någon form av övertramp eller sådär, men som jag sa innan här, att känslor är väldigt viktigt för sporten, och det blir tråkigt om det är för slätstruket och det engagerar för lite, så att just den spelförståelsen tycker jag är viktig bland domare, och särskilja när någon får ett känsloutbrott och hantera det på ett bra sätt kontra liksom övertramp mot domare eller liknande. Så att hockey ska engagera, det ska vara mycket känslor, så att det ska inte försvinna, det tycker jag absolut inte.
Men upplever du att det är liksom bra som det är idag, eller hade man velat se att känslorna trappades upp lite mer liksom i omgång 32?
Alltså som spelare nu, jag tycker ändå det har varit heta matcher nu på sluttampen här, och det engagerar, och det är klart det sista pushen blir ju mycket från publiken, tror jag också att den fattas, men jag tycker ändå man känner av stämningen på matcherna och det fysiska och hela den biten. Sen som jag sa, det handlar inte om att göra övertramp eller, men som sagt, känslor ska finnas där, och det är svårt att säga om det är för lite eller för mycket. Det är lite svårt tycker jag.
Men jag håller med dig. Det har varit ganska mycket känslor den här säsongen tycker jag. Jag är ganska imponerad över spelarna faktiskt, att det har kunnat kräma fram så mycket liksom, och det har varit 8 pers på läktaren.
Jag tycker att det kom lite mer med tiden faktiskt. Alltså när man startade säsongen utan publik så tyckte jag att man själv kände sig ganska slät också. Man hade svårt att blir lite sådär extra förbannad, extra tjurig, hitta någon motståndare att störa sig på. Jag tycker att det blev mer av en vanesak och man hittade tillbaka till det mer. Alltså, det tog säkert en 10-15 omgångar kände jag innan man var tillbaka i det liksom, den mentala aggressiviteten.
Ja, nej, men jag håller med. Man vänjer sig fort liksom med det nya, men det är klart att det var några matcher inledningsvis där jag tror alla lite funderar hur kommer nivån bli både i spelet, aggressiviteten och känslomässigt och som sagt, men jag tycker ändå som du säger att det har vuxit sig in under säsongen här på ett bra sätt ändå.
Fan, om man får drömma sig bort lite. Jag satt och tänkte på det här om dagen. Vad tror du, Jolle, om nu då när man har spelat under ett års tid utan publik, om du skulle kliva in för ett fullsatt Skandinavien nu, skulle du bli nervös igen då?
Det är ju lite tjuren färderna över det hela där kanske då. Nej, men det är klart, det kommer bli en omställning, helt klart.
Jag tror fan att det kommer bli det alltså.
Just den här adrenalinpåslaget och liksom nervositeten, det är klart att du har känt av det i matcher och sådär, men det blir ju något helt annat i en fullsatt hall, det är tryck och hela den biten. Det är klart man har nästan glömt bort hur det känns. Man kan se lite gamla bilder ibland på någon gammal match. Herregud, var det så det såg ut liksom? Och det här energin som fanns verkligen på läktare och på plan. Sådär. Så att det kommer bli en liten omställning, det tror jag, när det väl går tillbaka.
Fan, kittlar lite i kistan när man tänker på det. Alltså.
Ja, men absolut.
Vi har ju snackat lite om det här, Figge, att innan har man kanske tagit liksom fullsatt en lördag lite för givet. Att det har varit liksom lite vardag. Men framöver känns det kanske som att man kommer kunna lära sig uppskatta fulla hockeyhallar på ett lite nytt sätt igen.
Ja, men det tror jag absolut. Alltså, speciellt i starten. Jag tror att du kommer ju vara ganska liksom behaglig med att spela en tisdag i någon arena som kanske inte tar så mycket folk, men att ändå kommer liksom hitta taggen i det. Någonting som man kanske tyckte var pesten innan kommer man ändå uppskatta på ett annat sätt nu, det tror jag.
Det är mycket man har tagit för givet kanske tidigare innan allt det här bröt ut, så att verkligen att uppskatta sådana saker, och det är en viktig del i det vi håller på med, så att det tror jag absolut man kommer känna en tacksamhet för sen när det väl släpper på här.
En fråga som jag måste ställas kring dig den här säsongen, Joel. Du har varit avstängd i 10 matcher i två olika vänder, totalt 10 matcher, och det är ändå drygt 20% av serien du har missat tack vare det. Hur ser du på det helt enkelt?
Ja, det är klart att det känns inte bra någonstans. Självklart. Dels mot laget och vara borta så länge, och sen för egen del och inte kunna spela. Och jag menar, jag vill spela hårt, men jag vill spela schysst. Jag vill inte liksom att det ska vara några skador eller att det ska bli några rabalder på något sätt, utan det har varit min spelstil i hela karriären och liksom gå hela vägen i situationer och stå upp för det, för sättet jag spelar på. Så att det är klart att det är tråkigt när det har blivit de här situationerna, och det är väl något man får analysera och ta lärdom av, helt klart, för man vill ju inte hamna här igen, så enkelt är det.
Men inte allt för allvarlig ton då, bestämmer Joel Lundqvist fortfarande i svensk hockey?
Det känns det ju inte så, utan jag har fått känna på här hur konsekvenser av saker och ting, så att vi kan väl stänga den debatten helt enkelt.
Dick Axelsson, som ju myntade det där, sa i vår podd för ett tag sedan att han egentligen gillar det som tusan, men att han inte riktigt vet hur du känner gentemot honom. Vad är ditt svar på det egentligen?
Ja, det beror på om vi tänker före eller efter den myntade här. Det är
exakt
frågan.
Det förändrade allt, eller?
Ja, nej, men det, jag gillar Dick och jag menar, vi har spelat ihop både i Frölunda och i landslag. Så att han är en fantastisk lagkamrat och spelare på alla sätt och vis. Så det är klart att det har blivit en väldigt grej av det han sa. Men jag menar, han har glimt en ögat och jag respekterar han väldigt som person och som spelare. Så att jag tar den, det är lugnt.
Hur trött är du på den där diskussionen på en skala mellan 1-10?
Ja, det blir väl en 10 då, det tycker jag. För att,
ja, jag tänkte det.
Särskilt med efter den här säsongen så finns det inte så mycket att säga om, tycker jag. Utan det, vi kan stänga den.
Vem har genom åren annars varit din största nemesis på isen?
Ja, men det är klart, det blir ju vissa som man har fightats med genom åren på olika sätt. Jimmy var ju en stor rival, om man säger, i Skellefteå där, liksom i slutspelserier och annat. Händemark har man ju gått många kamper med i Malmö där, liksom med tekningar och allt det här. Jag kommer ihåg Abbott när de spelade i Luleå, var samma sak. Granström under många år där också. Så att det är ju många center också som man har liksom nött på under många år där. Så att, och det tillhör, jag menar, de man rabblar där, det är ju spelare som spelar mycket kamp och får intensitet så där, så att då blir det situationer.
Av de som spelar SHL just nu, vem känner du att du har mest mentalt övertag på?
Mentalt? Nej, det vet jag inte om man känner att man har mentalt övertag, utan det är lite dagsform liksom, hur man känner sig där ute. Man går ut och självklart tror på det man gör i saker och ting, men det är inte att man känner att man har övertag någonstans, det kan jag inte säga.
Men vadå, du kan inte ställa upp på en tekning nu liksom mot någon sån här tjomme som du har stått och nött på och bara känna att den här jäveln, han kommer att välta omkull 8,7 av 10 då?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Det blir lätt att man sätter sig på ändan där själv då, liksom lite för hög svansföring där kanske då. Utan självklart så biter man ifrån i olika situationer och där ute. Men sen är det kul att gå mot vissa spelare. Så är det ju samma mot Dick. Man känner liksom, så fort det blir en närkamp där, så det kan ju hända lite vad som helst. Så att det är mer så, man är lite spänd i olika situationer där.
Du är ändå liksom äldst i ligan nu, ska du inte kunna åka in med ganska hög svansföring till de här tekningssituationerna och sådär?
Ja, men det är som jag sa, jag tror på det jag gör.
Han behöver inte ha hög svansföring, han är den enda i hela ligan som får ställa sig hur han vill när han tekar. Jo, den enda, det kan jag säga, när jag var i HV och man mötte Frölunda, Joel var den enda, han fick fan stå på andra lagets planhalva och teka om han vill göra det.
Jaha. Ja, nej, men jag är lite sned i höften, det är därför jag står lite snett. Nej, men det är väl ingen annan som har blivit bortbytt så många gånger heller, så att det går väl hand i hand där.
Det finns ju en ramsa, som vi var inne lite på där tidigare, i vissa SHL-arenor, om att du är sämst i familjen, Joel. Kan du berätta om något du är bättre på än Henrik? Så kan vi stänga den diskussionen också, tänker jag.
Jag har ju fler guldmedaljer, det är liksom inget snack. Så att den väger ju tungt alltså. Bankböckerna ser lite olika ut, det är inget att sticka under stol med. Men
vadå, så mycket som du snålar in på allt i ditt liv, då borde ju din vara i samma tjocklek som Henkes, för fan.
Nej, det räcker inte
inte riktigt emot.
Nej, men ska jag säga någonting, så matlagning är ju inget snack. Där är ju han väldigt tafflig. Där gör jag ett betydligt bättre jobb.
Vad är din absoluta paradrätt?
Kommer man till mat, så jag gillar ju Wallenbergare. Det är fina grejer. Den håller jag högt. Sen fick jag bra betyg av min lasagne senast från kidsen, att den var perfekt. Så att de två håller jag högt.
All right. Och i backabandet 15 år. Figge berättade rätt nyligen om en incident här i podden när Tommy Salo tvingade dig, Joel, att ge Figge en plats på spelarbussen mot Gävle.
Och det där är något han har hittat på.
Det här ska då ha skett extremt motvilligt, menar Robin. Ska vi reda ut det där, eller?
Ja, vi får nästan göra det. Jag vet, han har gastat om det där tidigare, att han hade någon form av ståplats där i bussen. Men ta den du först, Figge, så får jag kontra sen.
Jag tar den kort. Vi skulle iväg, det var en av mina första matcher. Jag vet inte vart vi skulle någonstans. Men vi skulle ta bussen till Landvetter då. Och det fanns ingen plats till mig. Utan liksom rutinerade äldre etablerade spelare, de satt liksom en per två säte. Och då var vi ett säte kort. Så då ställde jag mig som man gör. Man rättar in sig, man tar mässan i handen, rättar in sig ledet. Så jag stod upp på bussen. Var på Tommy Salo, ganska rutinerad slips, sitter längst fram i bussen och vänder sig om och frågar vad jag håller på med. Och jag alltså, liksom, så här, liksom, vad säger man, välbefostrad junior, jag sa liksom att nej, men det är fullt på den här bussen, Tommy, så att jag får stå här den här korta biten. Och då säger han, nej, men fan, det finns ju massa säten, gå och sätt dig. Och jag säger att nej, det är faktiskt fullt, så att jag står kvar, men det är tvärlugnt. Och då vänder sig Salo mot Joel, tittar på han och säger med ganska hård ton, typ, Joel, vad fan håller du på med? Liksom, ta bort din väska så att Figge kan sitta. För Joel hade nämligen ett säte till sig själv och ett säte till sin ryggsäck eller väska.
Stor väska, ja.
Ja, så att han bara såg man den här Joel-sucken. Alltså den här, alltså han är så, det bara nästan så att ögonen svartnade på honom. Och så skulle jag behöva gå och sätta mig där. Jag fick ju smyga fram och jag skämde som en blöt katt. Men jag valde bara att sätta mig med ena skinkan där liksom, och nästan be om ursäkt att jag fanns. Han var inte inbjudande där. Det var inte så att han liksom, fan, Figge, kom här, det är lugnt. Absolut inte. Ja.
Vad kontrar man på den där? Jag kan inte ha sett det. Det känns inte. Du måste ha stått bakom mig precis där i den vevan. Alltså.
Så jävla lögnhals.
Alltså. Jag tror du kan ha stått där i trappen liksom vid toaletten och gömt dig lite så att jag inte hade sett dig där.
Nej, men det var du. Det är du i ett nötskal där.
Det är jag.
Bara jag.
Ja, den är tuff.
När vi ändå är inne på stories, kan jag inte få dra en annan skön Joel-story som kanske kan vara min skönaste?
Ja, för min del går det väldigt bra.
Ska jag bli nervös igen eller?
Nej. Jag ska försöka göra så roligt som möjligt. Men det kan bli svårt. Men så här var det i vilket fall. Vi hade spelat någon match i Skandinavien. Torskat, var väl säkert värdelösa. Och som hemmalag då, som Frölunda, vi bytte om, eller vi böt om i Wallenstam. Och det är en liten gång ner dit från Skandinavien. Det är väl en liten hike på 250-300 meter kanske. Men så går vi av den här matchen då. Joel är redan vansinnig som det är. Och det här känner man ju. Och jag går bakom honom i den här gången då, smala gången. Så kommer vi ner då, så först går man ner för en liten trapp. Och sen kommer man fram till en liksom betongyta fram sista vägen till ångningsrummet. Och jag gick bakom han där då. Och lite längre fram så ser jag att det står en sån här, ja men typ en kundvagn liksom. En tom kundvagn kan man säga att det är. Ja. Och så Joel går ju framför och jag ser att han är, alltså han är på det brända håret att tappa det helt. Så att jag stannar faktiskt upp lite för att jag vill inte vara en del av det där. Jag vet inte vad som kommer hända liksom.
Avstånd.
Och så ser jag till slut hur han gapar någonting väldigt högt och höjer klubban och ska svinga skiten ur den här stackars kundvagnen. Och tar en full sving. Men det var ju bara att det var en sån här vagn som sviktade. Så klubban går liksom, det blir ingen moteffekt liksom mot klubban. Så Joel halkar till då, för att han har skridskoskydden på sig. Och flyger ner på ryggen och landar på pucken. Och ligger där som en jävla sås bara. Ligger och sprattlar. Och jag vågar inte garva, så jag går baklänges. Moonwalkar upp för trappen igen så att jag kan asgarva medan han ligger där och surar. Så här gubbigt tjurig också. Sen fick man ju liksom
Nej, jag minns den där. Jag har surit många gånger åt den där kundvagnen efter det, så att, men jag har gett fan i den.
Ja, men jag minns att jag till slut vågade mig fram. Då hade du kommit en liten, då hade du väl ställt upp på något sätt och gått in. Och så var jag tvungen att vara låtsasur när jag kom in i omklädningsrummet. Allt jag ville var ju bara asgarva.
Jag kommer inte ihåg om det, hur många det var som såg detta. Var det bara du eller var det halva laget? Det kommer inte jag ihåg.
Det var ju bara jag.
Ja. Men nu är den ute. Nu
är den ute. Det var så jävla underbart. Du landade verkligen på liksom skulderbladet.
Ja, det var lite av en skalbagge. Ja, nej, det är mycket som ska ut där ibland.
Ja, hella skönt. Avslutningsvis, Joel, så tror jag Figge kan ha förberett en liten grej. Är det så, Robin, eller?
Ja, det stämmer. Ja, det har jag fan gjort. Jag ska bara titta med.
Nej, men vi har ju tidigare här i podden kört någon gång ett så här pest eller kolera upplägg. Så om jag har förstått saken rätt så ska väl du liksom dra fram en släkting till den klassiken, va?
Ja, men exakt. En liten bortsprungen kusin. Du ska bara få välja mellan två alternativ. Det behöver inte vara något jätteutdrag, men det kan hända att vi kommer behöva diskutera saken.
Ja, ja. Det kommer bli svårt detta, är min känsla.
Inte på liv och död, men ska vi köra eller? Nummer ett.
Ja.
För resten av livet har Drogges extremt torra balsamfrilla eller att du måste snagga dig resten av livet.
Ja, den är ju tuff alltså.
Den måste vara lika flygig som Drogges är just nu. Och den där lilla vaxtoppen där bak.
Ja, just det. Nej, men den är ju, den är brandfarlig och den är jobbig att se på emellanåt. Så att då blir det nog rakat alltså, det tror jag. Jag tror fan det är alltså.
Vad tog du? Snaggen?
Ja, jag tar snaggen där.
Det är ändå starkt alltså. Hur man kapar av det där svallet.
Ja, då är det illa.
Brandfarlig, det tyckte jag var skitkul. Ja, nästa. Du får aldrig mer äta ljust mjukt bröd, till exempel hönekaka, eller aldrig mer juniorgnälla på domaren som du brukar. Jag vet ju att du är svag för ljust bröd alltså.
Ja, det blir ju helt klart brödet alltså. Det är min last. Jag äter mycket bröd, rostat och mjukt och framförallt nybakade hönekakor är ju svårslaget. Nej, men helt klart, domarna har blivit mycket bättre. Det är klart att det ligger en jobbig fem matchers avstängning i år på en liten incident, ja. Men frågar du domarna så tycker de att jag har blivit betydligt lugnare med åren. Så att backar vi 10 år, då hade jag mycket mer utbrott högt och lågt där.
Ja, men vad fan, behåll mackan då. För då, alltså, då försvinner ju juniorgnället på en gång. Då, det är en win-win ju.
Ja, jag menar, alltså, då, ja. För då försvinner väl den. Det var väl så det var.
Exakt.
Den vill jag vill ju inte gnälla, utan jag vill ju hellre äta min macka och vara lugn.
Ja, det är bra. Nu ska du få välja mellan SHLs två överlägset bästa kapten genom alla tider, där du alltså inte är med. Du ska alltså välja mellan Rickard Wallin eller Johan Davidsson. Du kan se det lite som hur du vill. Det kanske är en öl, det kanske är middag eller en fika. Välj bara mellan Rille Wallin eller Johan Snört Davidsson.
Ja, båda har jag träffat, så att de är trevliga. Bra hockeyspelare också. Vi kör Davidsson där.
Ja, snyggt. Den här blir lite intressant. Du ska för alltid ha på dig en midjeväska. Alternativt för alltid ha på dig såna här Skechers-skor med rundad sula. Du vet, såna här Skechers-dojer med rundad häl liksom, som gör att man svävar fram lite. Som många pensionärer har. Antingen det, eller så måste du alltid ha på dig midjeväska.
Ja, herregud. Ja, det är ju ruggigt sår också, måste jag säga. Ja, jag ser inte riktigt Skechers framför mig här, men det är någon extremt ful sko alltså.
Ja, alltså tänk dig en sportsko för en äldre dam som behöver lite bättre ja. Liksom flyt i gången. De flesta vet nog ja. Vilka jag menar. Det är en lite tjockare sula liksom.
Ja, de kan man kanske gömma undan, eller så ser man ju ut som någon sån här uthållighetsidrottare där man liksom springer och grejer, så att det kanske man kör en midjeväska där på och vrider runt den på ryggen med en schyssta skor till.
Vad ska du ha i din midjeväska?
Ja, det är väl Resorb kanske. Det var så.
Killen. Du ska välja antingen att du ska göra reklam för Eldorados fläskfilé eller Lidls superbilliga shampoo.
Man hade ju velat konkurrera ut brorsan ordentligt där, men frågan är om man gör det med Lidl alltså.
Lidls superbilliga shampoo.
Man är ju sämst i familjen där, då tar man ju lite sämre shampoo, så att jag kör nog shampoo där. Det är kul att konkurrera lite.
Okej. Och den måste alltid sändas för.
Ja, men nu lägger du till grejen. Nu lägger du till där. Nu får du lugna dig.
Den måste alltid sändas strax efter Henkes shampoo-reklam. Ja.
Det går det. Det är nio lördag kväll.
Det går direkt efter. Ja, precis efter kommer.
Ja,
men du tar shampoo. Lidls superbilliga shampoo.
Ja, jag tror det. Ja, men det hade passat mig, tror jag. Verkligen.
Ja, men, nej, men det var det vi hade helt enkelt. Joel Lundqvist, stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd, och lycka till här nu med säsongsavslutningen.
Tack så jättemycket, kul att få vara med. Lycka till Figge också där nere.
Ja, detsamma Jolle.
Ha det bra.
Innan vi avslutar veckans avsnitt av Släppsargen så tänkte jag bara ta upp att det är ganska många som sen senaste veckan hört av sig med lite ytterligare slanguttryck. Vi körde en sån bonanza här förra avsnittet. Det som har stuckit ut mest, som jag liksom tyckte var roligast av de som kommit in här, det är San Francisco-back. Kan du gissa vad en San Francisco-back
är? Jag tror att det är en mjuk back.
Nej, alltså det är lite säkerhetsbälte på nu för de som är finkänsliga. Men alltså, det är en back som jagar röv i hörnen.
Jag hade inte hört den. Det hade jag inte gjort.
Du har inte slängt den med den heller. Kommer till båset, bara fan, den jävla San Francisco-back de har där på högerkanten.
Nej, jag kan inte ens minnas att jag har haft en San Fran-back i arslet heller alltså.
Ja, men det var ytterligare en liten addering till det ganska populära ämnet från senast, som vi kanske kommer återkomma till framöver. Det tror jag säkert. Ni får gärna skriva till oss om ni vill något. Ni gör det via Släppsargen som finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det här var allt för idag. Robin, kör på nu in i slutspelet och bara mata, så ska jag bara ta det lugnt och titta på här från min kammare.
Ja, hur blir det för dig nu när schemat är utdraget och sådär? Det blir inte så många Frölunda-matcher för dig nu.
Nej, det blir det ju inte, men det är ju bara skönt med tanke på hur jävla usla de är. Jag ska väl låta SHL-schemat liksom stabilisera sig lite och andas i en påse typ.
Ja.
Det är vad det är. Men du, lycka till med matcherna den närmsta veckan, så hörs vi av igen om en vecka. Släppsargen öser på genom slutspelsvåren. Ha det gott till nästa gång.
Fan, jag ville få in prutt. Att det var bättre att Anna andades i påsen än att du prutta i påsen.
Får prutta.
Ja, fin, han har en spypåse. Han har ju gas.
Prutta påsen. Får prutta påsen.
Älskade torsk mot Hallund.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.